hjärtligt välkomna ska ni vara till Toto Balotto. Det är måndag den 24 februari och imorgon så rullar jag, Thomas och superproducent Kim Wirsén ner mot kontinenten. På onsdag intar vi Lyon för mötet mot Juventus och nu börjar man ju faktiskt skruva lite på sig för det mötet, med vilka bortasupportrar man kanske eventuellt ska springa in i och eventuellt då springa in i något slags coronavirus. Fan, det börjar kännas obehagligt.
Jag vet inte, jag tycker inte det känns obehagligt. Däremot så tycker jag det känns lite läskigt att vi eventuellt kan bränna matchen, med tanke på hur många fotbollsmatcher som ställdes in i regionen så att säga, även om det var i Italien.
Ja, du kan väl berätta för dem som har missat vad det är som händer i Italien.
De flesta har väl liksom sett det, i och med att det inte bara är en sportangelägenhet, men coronaviruset har ju brutit ut i Europa, och det har gjort det i norra Italien. Alltså så här, brutit ut, det är inte i närheten av liksom. Det är Sydkorea och Kina och sådär. Men det är så pass många som har insjuknat, så att man har då börjat med någon jävla total shutdown i norra Italien. De är, jag skrev det på Twitter, de är jävligt handlingskraftiga, italienarna. De lämnar ingenting till slumpen. Och det är väl för att de har varit de är vana med katastrofer. Och liksom att det händer saker och sånt där. Så att de har beredskap. Jag kommer ihåg när tsunamin var, så liksom tog ju 3 timmar innan alla överlevande italienare hade liksom flygits hem. Och allting hade skötts så bra som det kan göra i en katastrofsituation. Samtidigt som svenska myndigheter var tämligen handlingsförlamade liksom. Och det är alltså så här, om man nu ska försöka dra det till någon slags fotbollssammanhang, så tycker jag att hela Calcio Scommesse-historien, alltså med uppgjorda matcher, att det är ett ganska bra exempel på handlingskraftighet inom fotbollen i Italien. Alltså, händer det någonting som liksom, det uppenbarligen gjorde där, och att det började bli utbrett med matchfixing i Italien. Alltså, då tog man ju tag i det. Jag säger inte att det inte finns nu. Men alltså, fotbollen är ju så stor, den finns överallt där fotbollen finns. Men det var en jävla fart på italienska myndigheterna, och det var många som åkte dit, och det var poängavdrag, och det var spelare som stängdes av, och liksom mycket hände. Crescito fick inte åka till EM. Då hade det inte gjort någonting, men det skiter ju italienarna i. Ja, den här snubben, han verkar misstänkt. Då jävlar, då sätter vi honom i karantän också. Det blir inget EM för dig.
Han har suttit lite för nära Beppe Sculli på en restaurang.
Ja, jag hamnade på någon mystisk bild med Beppe Sculli, som sedermera visade sig inte vara speciellt mystisk. Men jag säger bara så här, de är jävligt handlingskraftiga. Alltså när matchfixingen kom till Sverige och Uppdrag granskning skulle göra någon superduper dokumentär som man liksom slog på stora trummar, att kolla här nu, nu har vi verkligen grävt det med matchfixing. Då fastnade man i de här matchrapportörerna, alltså de som skickade in då livescore till och statistik till spelbolagen, men för all del även till flashscore-apparna och så vidare. Alltså du vet, så här, det var en dokumentär som betydde precis noll. Alltså den sämsta dokumentären som någonsin har gjorts. Och framförallt så lurade man ju alla som tittade på det där. Liksom. Så här, matchrapportör. Det är en kinesisk matchrapportör. Och då kommer jag ihåg liksom, på sociala medier, på Twitter och sånt. Folk skriver bara, den kinesiska matchrapportören på matchen Division 3! Det vill säga, folk är väldigt gala. Mamma, men lugn gubben. Det är för att du ska kunna se liksom vem som har bollen i liksom på ditt spelbolag, eller vem som gör mål. Jävla puckon liksom. Samtidigt som
italienarna första liksom. Det är varken första eller sista gången du trycker till den där uppdraggranskningen.
Nej, jag vet att det inte är första, men vad fan, nu fick jag tillfälle att göra det, och varje gång jag får tillfälle att göra det ska jag fan göra det. Det är så jävla dåligt. Och plus att allt arbete som händer, jag vet att man gör mycket nu, men och vi kanske är bra på att stävja, eller liksom att jobba långsiktigt och sånt där. Det är jag övertygad om, att där är Sverige rätt bra. Men när det händer saker, hur som helst. Och det jag är rädd för, jag är inte rädd för att få coronaviruset. Jag kan åka på en liten sväng av coronaviruset också. Kanske dör man, fan vet jag. Men det är ju att man missar den här matchen. Det är det som är liksom, det är det jag är rädd för. att de ställer in den.
Ja, och då på ett liksom fotbollsmässigt plan då, så var det väl en Serie B-match utöver då mängder av lägre divisionsmatcher och amatörmatcher som ställdes in i lördags. Men en Serie B-match ställdes in i lördags, vill minnas att det var Ascoli Cremonese. Yes. Och sen under söndagen då så stänger man ner tre Serie A-matcher, däribland då Inter, Sampdoria och Atalanta mot Sassuolo.
Ja, jag har ju ett litet svep, alltså där kommer coronaviruset in. Jag tänkte så här, kan vi dra det? Och sen så kan vi liksom utgå från det, så får vi se var vi landar och sådär.
Ja, men det låter bra. Det låter bra. Du är på hugget där uppe i Leksand.
Ja, men lite grann va. Vi slår igång Kimpen. Ja, jag tycker att vi inleder svepet i norra London, där Arsenal verkar ha fått lite ordning på grejerna. Och ska vi vara lite smålustiga, så är de Invincibles 2020, va? Viktiga 3-2 mot Carlettos Everton och ett steg närmare Europa. Nu har vi fart på svepet, Gugge. Ett steg i rätt riktning tog annars Manchester United. Klar 3-0-seger mot Watford på Old Trafford. Shoutout också till Wolverhampton, som hittade segermedicinen i Jota en gång. De har så märkliga karaktärer överallt på planen att man måste älska det där smutsiga agentprojektet. Eller? Är det smutsigt? Vad är det som är smutsigt egentligen? Är det Östersund? Är det tjejklubbarna? Är det Red Bulls PR-maskineri? Är det fuskarna? Är det klubbarna med en klick extrempolitiska supportrar? Är det din mamma eller? Den moraliska snårskogen slår krokben på moralisterna. Kanske ska vi alla bara börja hålla på St. Pauli. Fast de är en moderniserad kommunistklubb. Ah, kanske lika bra att helt dedikera sig till Peppe Femling och hans jävla bommar. Dopade är han ju inte, den saken är klar. Ah, ja. Kul har vi här i svepet denna måndag. Karantän, dagens ord, i alla fall i Italien. Scudetto-striden är i karantän, skrev Gazzetta dello Sport nu på lördagsmorgonen. Fyra matcher inställde igår och det är total outbreak i den lilla orten Codogno. En 38-årig supersocial amatörfotbollsspelare hade både sprungit halvmaraton och spelat bortafight i Eccellenza-serien och misstänks att ha smittat en massa personer, va? Så, karantän. I den vann dock Lazio snyggt. Napoli med ångan uppe vann. Juve gjorde jobbet så att säga i Ronaldos jubileumsmatch. Milan lackade på domarna i Florens när de bara fick en pinne med sig. Och i Salento, lyssnar du Gugge? Ja, där blockade Bari-supportrar hela jävla autostradan för att fånga in ett 50-tal Lecce-supportrar. 30 skadade, en minibuss uppbränd av en molotov, diverse halvdöingar på autostradans asfalt, va? Kul vi har i måndagssvepet, hörru. I Spanien löste Messi segern med en enorm prestation samtidigt som Real Madrid torskade. Och nu är faktiskt katalanerna tillbaka i toppen. Mm. Svenskar i Europa då. Isak med inviket, Kolo i karantän, Quaison utan kasse. Ha. Kul vi har i svepet. Men vänta. Projektilen! Va? Projektilen i Thessaloniki! Som gärna, får Janne Andersson att sätta sitt lite för svaga svennekaffe i halsen ute på Lidingö. Skicka ostmackan med två gurkbitar på. Sluta lek lillpolis ute på gatan. Åk till Thessaloniki, Janne. Åk bara. Utrikeskorrespondenten är fucking on fire.
Ja, som sagt, trycker grejerna i Leksand.
Du, jag vet att jag missade liksom att Haaland gjorde mål, den tyska fotbollen, Bayern München med Lewandowski. Vi ska ju se Bayern München. Tänk att vi återkommer till Bayern München och allt. Och vi har pratat så mycket Haaland. Jag lät det gå förbi liksom.
Ja, det har vi verkligen gjort.
Ja, men exakt. Det är slut på hålet här. Nej, men så lite fokus på det. Men vad kul då liksom, när alla de här succésvenskarna, ja men inte riktigt funkar. Precis som jag nämnde i svepet här. Så kliver Danne Larsson fram. Men det är ju igen. Det ska ju sägas att han kliver fram igen.
Ja, men det har han ju verkligen. Han har ju klivit fram ordentligt de senaste 2-3 månaderna. Gjort en hel del mål. Bland annat då ett i den historiska derbysegern mot PAOK. Han har skjutit Aris till cupsemifinal. Och så nu då senast mål igen då. Tillsammans med Idai Brown på topp. Så att det är så jävla roligt måste jag säga att han har fått en, liksom, en sista skjuts i den här karriären som, om vi ska vara ärliga, hade ju tickat in på en lite mer guppig och trubbig väg. Ja, men det och kändes som att den var på väg att ta slut.
Ja, framförallt liksom Europa-äventyret. Nu har han varit ute så jävla länge, men det var mycket snack om allsvenska och jag vet att han hela tiden söker sig nya kontrakt och vill ju fortsätta att stanna ute i Europa så länge han kan. Han har ju varit extremt skicklig, det ska fan sägas, alltså på att ibland kanske haft lite tur, men på att hela tiden lösa nya kontrakt och hållit sig relevant i stora ligor ändå, som Spanien, Turkiet och nu Grekland. Men aldrig liksom fått chansen i landslaget, varit lite bortglömd och har väl inte över en hel säsong varit så där dunderbra som offensiv spelare. Han har fått gå ner och spela lite ytterback och ja. Det är som du säger, det har varit guppigt.
Nej, men så som vi väldigt många gånger har pratat om i den här podden, när det kommer till exempel då mittfältare, centrala mittfältare likt Albin Ekdal. Visst, fantastisk fotbollsspelare på alla sätt och vis, men det där sista steget är ett steg man tar när man dessutom kan leverera 5, 6, 7 mål på en säsong och man kan leverera 5, 6, 7 målgivande passningar också. På samma sätt för Danne så blir det ju så att han ses på som anfallare här hemifrån. Mm. Och då tror jag att liksom 99 av 100 bedömer honom på hur många mål han gör. Det gör ju jag också med spelare som har lämnat svensk fotboll som anfallare. Sen har inte jag sett matcherna i Belgien eller i Ryssland eller var man nu är. Det kanske är så att man springer och spelar ytterfältare i ett 4-5-1 eller alltså så här, man kanske har fått en helt annan roll och sen så står man på 3 mål när säsongen är färdigspelad och så myggas man av i min och många andras bok. Mm. Så funkar det ju, men där är ju du inne på exakt samma aspekter när det kommer till ett nytt kontrakt. Alltså när du gör de där målen, när du visar att nej, men här finns det fortfarande kvalitet, här finns det fortfarande edge, det är det här som ni ska betala för. Då kommer det också nya kontrakt, så Danne har ju varit otrolig på att liksom så här, precis när man börjar känna att nej, men nu är det nog närmare än någonsin med att kika på eventuella allsvenska destinationer till nästa fönster.
Då vaknar han.
Så spottar han in 2, 3, 4 mål på en och en halv månad. Och så håller han liv i det 1,5 år till.
Om jag förstår det hela rätt så har han ju då hamnat i en position mycket närmare mål. Alltså som någon slags andre forward. Och det har han ju inte varit på väldigt länge. Han har i alla fall inte haft förtroende i en sån roll. Utan det har varit mycket ute på kanten och långt ifrån målet. Och alla som minns honom från Malmö FF-tiden minns ju honom som en anfallare, precis som du säger. Och sen så utsläppt då i Europa och gör inte så mycket mål. Men visst är det så att han liksom är lite Quaison i Mainz roll nu?
Ja, kanske. Mm. Absolut. Ja, nej, stolta utrikeskorren, han fortsätter tugga på där nere i Thessaloniki.
Vem är närmst då?
Det gör oss väldigt glada.
Vem är närmst då?
Hur menar du, vem är närmst? Ja,
Sam eller Danne? Allvarligt. Det är en allvarligt ställd fråga.
Jag tror nog ändå att Sam är närmare i och med den väldigt, väldigt hårda konkurrensen som finns om anfallspositionerna.
Hur går det för Jige?
Han spelade väl i helgen,
han
va?
Jag
sitter faktiskt med Zweite Bundesliga-tabellen uppe här. I och med att du nämnde St. Pauli, det var ju Hamburg-derby i lördags, va?
Just det.
Och vårt stolta HSV, Hauerswau,
just det,
eller Die Rotenhausen, gick på pumpen hemma mot Pauli-gubbarna med 2-0. Det är ju lite av ett svenskt lag i år, i och med då Sebastian Olsson och Viktor Gyökeres. Mm. Men Gyökeres satt på bänken. Mm. Alltså Hamburg håller ju på att sumpa det här igen. Nu springer ju Arminia Bielefeld och Stuttgart ifrån i toppen. Hamburg kommer ju givetvis tvåla bort den här kvalplatsen och sen så blir man fast förankrade i Schweiz en gång till. Men Hannover, ja, torsk mot just Arminia Bielefeld. John Guidetti varnad i den 53:e minuten.
Det är ändå
utbytt
tecken.
I den 77:e.
Ja, men det är ändå ett tecken. Jag gillar varningen.
Vi är denna vecka sponsrade av Unisport.
Det är vi. Känner ni till Unisport, ni som lyssnar, eller?
Ha? Ska de kunna svara dig?
Nej, men jag tänker att de kanske ändå liksom nickar med eller skakar på huvudet eller sånt där. Du kan väl berätta lite vad Unisport är?
Unisport är en onlinebutik som har precis allting du behöver ifall du saknar någonting när du ska spela fotboll.
Ja, och jag tänker så här, nu går vi emot säsongstart. Det är väldigt mycket fokus på fotboll såklart, inte bara den här podcasten utan många som spelar. Och då hittar man allt, inte bara fotbollsskor. Men jag skulle vilja fokusera lite på en fotbollsdoja som jag precis har köpt. Och då tänker du så här, va? Ska du snöra på det dojan igen, gubben? Och lira.
Och dra baksidan med FC Samp.
Alltså, jag lever ju numera mitt fotbollsliv rent materiellt genom min dotter Stella. Och så var jag inne och kikade och fastnade först vid de här rosa Mercurial Vapor. Tänkte så här, men det här är en bra doja. Sen såg jag att Adidas har gjort Predator-skon. Du vet den med så här små gumminobbar på. Mm.
även i juniorstorlekar. Förr i tiden så gjorde...
Mest klassiska uttalsfelet i historien när det kommer till en fotbollssko.
Jasså.
Ja, men alltså, när, den här skon kom ju slutet på 90-talet tror jag.
Ja, men då var det ganska tjocka gummi.
Ja, men det var Zidane, Del Piero hade de här skorna tidigt. Men då sa man Predator.
Aha.
Det kommer du ihåg.
Ja, men jag säger i alla fall Predator. Ja, men så jävla roligt.
Ja, nu, alltså, men i många år sa man Predator. Mm. För att det var liksom så här... Predator är väl rovdjur. Mm. Det var ju liksom inget ord som hade hittat in i engelska glosorna än.
Jag ska i alla fall komma till dem. Här finns lite olika färger, olika tappning och så vidare. Jag köpte dem med små gumminobbar till Stella. Svarta. Hur coola som helst. Alltså helt lyrisk. Satte på dem. Omsluter foten. Och första träningen med dem. Vad händer, Gugge? Ah, hon skjuter ju som aldrig förr. Ah. Alltså så har ni en grabb eller en tjej hemma. Eller för all del om du själv ska köpa fotbollsskor. Så är min rekommendation. Testa Predatorn. Med små gumminobbar. För jag tycker den är helt jävla magisk.
Ja, ni hör ju själva. Behöver man konsultera fotbollsexperter för att kunna lösa det man behöver här nu till säsongstart, så är det bara att kliva in på unisportstore.se, så finns precis allting man kan tänkas behöva där.
Ja, men det är enkelt. De är störst på fotboll. Vi säger stort tack till Unisport.
Annars då, vilken fotboll har du kunnat konsumera?
Så mycket
här
som helgen? Jag tycker vi kan börja på lördagen. Ni hade ju en studiosändning där kring Milan-Fiorentina. Mm. En match som liksom hade slackats upp och det var Zlatan. Samtidigt då så hade ju Isak precis avslutat sin match utan att göra mål. Jag satt i krönikeposition. Vad ska vi välja? Vad ska in i tidningen? Vi har inte så många sidor numera i sporttidningen. Nej, men så, då satt man lite på helspänn. Och så gjorde Zlatan det där målet och jag började fingra på någon slags, ja, men liten hyllning, i alla fall en några rader hyllning till Zlatan. Och sen så kom det där hans, ja, hans regeln kom in och förstörde. Så upplevde jag på ett hotellrum i Borlänge, i alla fall fotbollen.
Drömlördag.
Eller hur?
Nej, men det man verkligen tar med sig från den matchen, alltså Fiorentina-Milan, det är ju den nya handsregeln, alltså den nya tolkningen av handsregeln, den nya, vad ska man säga, adderingen, utbroderingen av handsregeln till den här säsongen, att om en offensiv spelare på något sätt använder sig av en arm eller att bollen nuddar det som klassas som hands från nedanför axeln och hela vägen ut på nagelbandet, då ska målet dömas bort oavsett hur oavsiktlig, oavsett vad det är för avstånd. Alltså det här har vi ju sett flera gånger. Det började ju ganska tidigt, va, i matchen mellan Manchester City och Tottenham, vill jag minnas. Mm. När då Manchester City gör 3-2, om jag inte är snett på det, i de sista skälvande sekunderna på någon hörna. Och då är det någon nickskarv som jag tror liksom touchar Laportes hand. Ingen Tottenham-spelare skriker på hans. Ingen ser någonting. Det är liksom så här...
Ja, men det är precis som det här målet.
Exakt. Ja, men, ja, fast det jag ändå kan köpa är att på, liksom så här, på de slow-mo-inzoomade repriserna från det där målet så ser man ändå att okej, handen är med och nuddar bollen här. Och jag vet att det har varit några andra mål. Wolves har väl haft något, eller Leicester i någon match, minns jag. Och det blir verkligen så här, det spelar ingen roll. Om bollen nuddar handen eller armen så ska det dömas bort. Även fast det i en annan situation inte hade dömts som hans. Och det är här det blir skrattretande. För att i Zlatans fall, ett, jag ser inte med 100% säkerhet att den ens nuddar armen. Det ser liksom... I vissa vinklar ser det ut som att det snarare är mage, torso liksom. Ja, hur som helst, han har armen sträckt längs kroppen. Bollen kommer till honom efter någon liten deflection, touch, någon missar bollen så att det finns liksom noll reaktionstid. Han har ryggen mot mål när det här sker på väg ut ur straffområdet. Den tar i hans överkropp, eventuellt nuddar den armen. Men därifrån så har han ju liksom, han har ju ett berg att bestiga innan bollen ligger i mål. Så att jag menar, när bollen väl sitter, det finns ingen Fiorentina-supporter som liksom ropar efter hans. Det finns ingen Fiorentina-spelare som springer efter Calvarez och menar att det är, hallå, bollen är på, utan man karvar
att
fram.
Det där har man lärt sig, att det där, alltså, även om den tar liksom uppe vid, ja, men på överarmen så är det ingen hans. Det har man lärt sig genom hela livet, att fan, sen du började spela fotboll och man har följt allt liksom, och så att man helt plötsligt ska göra om. Jag trodde att han kollade på när han manglade, var det Pulgar, ja, någon av Fiorentina-spelarna, ja, som absolut inte var någon frispark, men den är ju mer frispark än hansen. Alltså så att säga, eller allt är väl mer frispark än Hansen. Men det är jävla vet du vad, det är som Osvaldos mål som jag alltid återkommer till också. Bissan som var så jävla snygg och som blåstes felaktigt av för offside. Alltså det här målet, det lägger jag som mål på Zlatan.
Ja, nej, men det tycker jag.
För mig har han gjort jag 4 det för, nu har jag gjort.
Jag kallade det för skrattretande just för att det är den här inkonsekvensen i att man ska bedöma samma typ av regelövertramp på olika sätt bara för att det sker i olika positioner av planen. Det i sig blir sånt krokben på ja, men sig självt.
Ja, nej, men så är det. Jag tycker inte vi ska fasta. Jag vet att ni pratade mycket om det också. Och, alltså, så här, vi kan väl snarare så här, konstatera att det är fel. Och man måste återigen titta på hur ska vi göra kring Hans. Liksom. För det här funkar inte heller.
Men jag vet inte om du tänkte på samma sak som jag i den andra halvleken. Vi hann inte beröra det speciellt mycket i studion efteråt. Eller egentligen ingenting i och med att det blev en sån dramatisk upplösning. Fiorentina kom tillbaka, var nära på att vända på hela steken. Det blev straffsituation och rött kort och handsituation. Och ja, det ena med det tredje att diskutera. Men vi hade ju pratat lite inför matchen om just Zlatan som en eventuellt tickande bomb. För att jag köpte ju också när Zlatan kom tillbaka till Milan. Vi satt ju här och pratade med Jennifer Wegerup mycket om det. Att det är en harmonisk Zlatan som vet att ja, men han är 38, han ska fylla 39. Milan är ett lag som inte ska tävla om titelstriden. Det kommer snarare handla om att han ska vara med och hjälpa Milan ta ett eller två eller kanske tre steg tillbaka mot fornstora dagar. Och att han ska bidra med erfarenhet och... Och det har han ju verkligen gjort. Och han har pratat om att ja, men nu har han kommit hem och han mår bra och det känns fantastiskt att få en del av, en del av det här projektet. Han känns väldigt harmonisk, men i takt med att Milan liksom tappar tvåmålsledningar, man slarvar bort jättelägen i match efter match att stänga tillställningarna. Här har man liksom ledningen med 1-0, man spelar 11 mot 10. Alltså det är så här... Att Milan kommer därifrån med andan i halsen för en poäng. Alltså, jag vet ju hur mycket Zlatan börjar ruttna på slarvet. Mm. Men, och det var här jag skulle fråga om du också såg. Nu börjar det bli lite för mycket för att helvete vad han ser ut på planen. Alltså. Det måste vara hemskt att spela med honom.
Ja. Oh.
Han slår ut med armarna och skriker. Nej, men... och skäller. Och
alltså, jag kan inte
och...
titta på Milan utan att hela tiden följa. Hur reagerar Zlatan på den där passningen? Det sjuka är att man ser ju reaktioner hela tiden. Det kan vara en blick. Man ser liksom han spänner till nacken för att han lackar över någonting. Och, nej, men jag tror att det är så här. Har man spelat på den absolut högsta nivån? Nu var han ju sådär frustrerad även i... eller i Galaxy, men har man spelat på den absolut högsta nivån, då tror jag att det är jävligt svårt med en så sjuk jävla vinnarskalle som han har, lite klyschigt liksom, men det är ju ändå så att gå ner så många hack som han har gjort i karriären och spela med så dåliga lagkamrater som han ändå gör liksom.
Jag tror också att det är väldigt svårt, absolut, men jag köper inte att han efter 20 år av fotboll på den högsta nivån inte heller fattar att okej, nu kanske jag ändå går över gränsen. Nu blir ju det jag gör bara destruktivt. Nu blir ju allt sämre, för nu vågar ju ingen ta ett enda eget beslut. Nu är ju alla livrädda istället och blir ännu sämre.
Mm. Nej, jag menar...
Alltså, jävla dålig stämning mellan Milans offensivspelare. Alla springer runt och är livrädda.
Jo, men ingen. Alltså, jag har fortfarande inte sett någon reagera tillbaka. Det är möjligt att det har kommit en mening sådär. Jo, men jag tänkte så här. Och sen så får han bara liksom Zlatans blick och så kutar man vidare och fortsätter göra sitt jobb. Fortsätter att spela sin match. Men det är ganska uppenbart vem det är som bestämmer i det här laget. Jag tror att Stefano Pioli har det nog liksom lite tufft ibland i omklädningsrummet.
Nej, men jag tror det. Alla spelare har varit ute och pratat så himla gott första en och en halv månad om att ja, men Zlatan har kommit in och verkligen förändrat kravbilden och vi alla har steppat upp och vi
ja,
alla
det
har
hit. Alltså. Ett understatement.
Han är som fantastisk ledare och alla... Absolut, det köpte jag fram till Torino-matchen i måndags och ännu mindre efter matchen mot Fiorentina. Nu tror jag snarare, helt ärligt, en del spelare, kanske liksom inte Ante Rebic, han har väl hittat rätt med Zlatan.
Jo, men
han,
liksom. Zlatan tar ju så mycket plats, det ska ju sägas. Han tar ju så mycket plats att det blir ytor åt Rebic. Så han spelar ju förmodligen sin bästa fotboll i sin karriär just nu. Jag vet att han var bra i Tyskland, men inte så här bra.
Nej, men spelare som Calhanoglu, Castillejo, Conti, alltså så här, de har ju magknip.
Jo, fast alltså på ett sätt så vinner ju Milan nu. Alltså det måste man ändå ha med sig. Okej, det var kryss i helgen, men så här, man tar poäng och man närmar sig Europa. Det är positiva resultat. Och liksom, pratar man då om att Zlatans attityd och att hans kravställning har ändrat på saker och ting i den spelargruppen. För att det handlar ju inte bara om liksom, blickar på matcher eller arga utspel, en utskällning i ett omklädningsrum efter Fiorentina Milan. Det handlar ju om kravställning på träningar. Alltså det är där hans tidigare lagkamrater har varit väldigt tydliga, eller framförallt varit väldigt tydliga kring liksom hur jävla tydlig han är och hur noga han är med att alla andra också är professionella, liksom ger allt på träning och men, återigen kravställningen att den kommer redan från liksom första samlingen på träningen och sen så fortsätter den hela veckan till match, till avslut på match, alltså, och där tror jag nog att alla spelare som är runt honom liksom ser och lär lite grann. Men sen läste jag idag om Begovic, målvakten, som kom in och gjorde dunderräddningen direkt. Det var också otroligt. Ja,
men det gör han ju inte. Han gör ju inte det. Alltså, han nuddar ju inte den bollen.
Men Gazzetta skrev det idag också. Att
ja, nej, han kom in. Nej, alltså, jag slow-mo-studerade den också. Han kommer ju in och alltså, det första, alltså, det är någon slags här målvakternas Pasalic. Ja. Alltså, han kommer in och efter 11 sekunder så bränner det till och han lyfter från marken och det ska missa bollen. Det är ju bara tur att det är utskruv på det. Utåtskruv och den tar sig utanför målet.
Ja. Nej, men jag hade ingen aning om att han var så omtyckt. Alltså, där är ytterligare ledare då i Milans omklädningsrum. Hur lirar han ihop med Zlatan? De kanske passar perfekt tillsammans. Sen så har de olika roller. Att Zlatan kanske är lite mer bad cop och han är mer good cop. Jag har ingen aning. Men Chelsea behöll honom ju. Och alla spelare som var i Chelsea under Begovic tid, även när han inte spelade, har ju liksom bara hyllat honom som en otrolig ledare liksom, och en som bygger grupp och stärker gruppkänslan. Så att jag menar så här, det finns ju inte bara Zlatan i det omklädningsrummet. Däremot så tror jag liksom att han har kommit in med den edgen att liksom höja nivån på precis allting man gör, varenda jävla passning, i varenda jävla övning som man kör på Milanello.
Ja, men jag tror i alla fall att du förstår vad jag menar.
Ja,
att vi börjar närma oss en inverterad reaktion på att se sitt eget nummer på fjärdedomans skylt, att det är dags att kliva av planen. Alltså, Benacer, det finns ju 10-15% lättnad, glädje, när han ser att det är hans nummer på skylten.
Alltså,
yes.
Den som har det tuffast.
Jag får kliva av.
Den som har det absolut tuffast är ju Benacer. Och i den här matchen mot Fiorentina så blev det ju sådär att när han inte skulle passa Zlatan så passade han. När han skulle passa Zlatan så passade han inte. Och det är också ett sådär dundertecken på att Benacer är osäker när han kommer på offensiv planhalvan. Bollen, var är Zlatan? Nej, jag borde passa vänster, passa höger. Helvete också, Zlatan blir arg för han skulle inte ha haft bollen där. Nästa gång, passa vänster. Och så blir Zlatan arg för han tycker att han skulle ha haft bollen. Alltså han är ju nojig.
Ta av mig bara.
Ja, precis. Pjolli, skicka av mig nu för fan. Jag orkar inte mer.
Tompa, vad tänker du på när jag säger jobb?
Randstad. Oj shit, vad fort märkte du? Alltså, nu sitter det.
Nu börjar det sitta.
Ja. Vad det kom som en jävla blixt bara.
Vad tänker du på när jag säger karriär?
Randstad.
Vad tänker du på när du hör ordet arbetssökande?
Randstad.
Ja.
Tre av tre.
Du är otrolig.
Det är så sjukt. Det bara sitter. Jag tänker att alla lyssnare som har varit med ett litet tag här nu sitter hos dem också.
Ja.
Vad ska man göra om man är sugen på ett nytt jobb? Vad ska man göra om man precis ska ut i arbetslivet och söka sitt första jobb till exempel? Vad ska man göra om man är lite osäker på det arbetet man har, det befintliga arbetet, och man vill checka av liksom vad som finns? Jo, vad ska man göra då, Gustav? Nu är det upp till dig här.
Man ska gå in på randstad.se.
Exakt så.
Där finns all tänkbar hjälp man kan kunna tänkas behöva. Där kan man leta efter lediga tjänster, man kan få rådgivning, man kan registrera sitt CV. Det går att göra precis hur mycket som helst för att få till en önskad förändring i sitt arbetsliv.
Ja, önskad förändring eller helt enkelt som vi sa innan, man ska börja jobba, man vill se över möjligheterna. Hur som helst, jag tror vi var tydliga här i inledningen och jag tror att ni är med nu. Vi säger jobb, ni säger
Randstad.
Exakt.
Har vi en namn sådär? Vi säger jobb, ni säger Randstad.
Jag har bättre svar, testa på mig.
Vi säger jobb,
vi säger Randstad.
Det var ju det vi...
Jo, men jag tänkte att jag...
Du bytte inte ut några ord där.
Nej, det är sant. Det kanske inte blev så mycket bättre.
Stort tack till Randstad för att ni är med och möjliggör Toto Balotto.
Stort tack.
Hörru du, såg du någonting av London derbyt Chelsea mot Tottenham?
Ja, definitivt. Snaran börjar dra åt sig, höll jag på att säga, i den där striden om den sista Champions League-platsen.
Ja, sen så får vi se hur det blir då i och med Manchester Citys eventuella Champions League-ban, ja. Går då den till femte platsen och så vidare och så vidare. Mm. Det man i alla fall kan konstatera, det var ju att liksom, José Mourinho studsade ju inte tillbaka efter den där... totala genomklappningen mot Leipzig och hans mer eller mindre hopplösa försvarstal efteråt, utan det var ju samma visa än en gång. Han satt och pratade på presskonferensen om att ja, men Chelsea har minsann världsmästarnas anfallare på topp, de har Englands andra anfallare på bänken och de har Belgiens andra anfallare på läktaren.
Jävla koll han har alltså.
Jag har ingen anfallare på topp, jag har ingen anfallare på bänken och jag har ingen anfallare på läktaren. Och med det sagt så tyckte han då att således är jag ursäktad att mitt lag är så fruktansvärt impotent, fruktansvärt svagt i 90+3. Okej, man gör väl någon slags uppryckning mot slutet, men du fattar vad jag menar. Att det är så här, alltså,
om jag...
Okej att han försöker rädda sig själv och påvisa att så här, häng inte mig, häng Levi och de som... förser mig med spelare eller inte förser mig med spelare snarare. Alltså det är väl det han försöker påvisa här nu, att börja inte skrik på min avgång för att jag får inte det jag vill ha. Jag har en trupp jag inte kan göra någonting bättre av. Men det blir liksom det blev pinsamt än en gång, och jag tycker att så här, det fanns något ytterligare lager av, jag såg någon build-up som Viasat hade i sin studio inför matchen där Mourinho pratar om Frank Lampard i termer om att jag älskar Frank och jag kommer alltid älska honom och ja, men det var en fantastisk spelare och han var, alltså du vet, han bara öser på med lovord. Och sen så hör man Frank Lampards röst liksom så här: we had some good moments and some bad moments.
Inte lika imponerad.
It really is the bad moments that stick with you. Så att, alltså vet.
Ja. Ja, men,
det känns som att de...
Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
De ser lite olika också på sin relation, i synnerhet idag.
Ja, man hade förmodligen blivit sågad och fått ett jävligt vasst svar från José Mourinho. Men hade jag suttit där som journalist så hade jag ändå velat ställa frågan och referera till Maurizio Sarris Napoli. De hade bara Milik på topp och Sarri tidigare hade ju spelat med en tydlig nummer 9 hela tiden. Och sen så gick ju Milik och pajade korsbandet. Så man hade inga alternativ som 9. Och man undrade hur fan ska det här gå? Det var tidigt på säsongen. Vad ska Sarri, som då fortfarande var Empoli Sarri. Han hade fortfarande inte liksom visat vad han kunde göra på den stora scenen. Och sen tog han ju liksom Napoli till en Scudetto-strid. Efter det så vet ju alla vad som har hänt med honom. Men i det läget så gjorde han ju om Mertens till någon slags falsk nia. Han var ju inte en falsk nia, han var ju en nia. Det var ju det som var så jävla sjukt. Alltså ofta när man pratar om falska nia så gör man det bara för att spelaren är kort och har en annan andra skills liksom än en klassisk nummer 9. Men alltså, Mertens spelade ju långt fram. Han gick ju på djupet precis som vilken nia som helst och han stod i boxen och han skötte in bollar. Men det var ju hans krisdrag. Han var ju tvungen att testa någonting annat. Han var ju tvungen att göra om spelet. För han har en hel säsong kvar. Precis som José Mourinho nu. Har en hel vår kvar. Han har en Champions League liksom och vinna eller att förlora. Hitta på något. Istället för att sitta där som jävla martyr. Och offerkoftan på att allting är skit. Hitta på något. Gör något. Kolla, vad gjorde Sarri? Jo, han gjorde om Mertens till en nia. Gör om Lucas Moura. Gör någonting.
Exakt. Om man vill bara skriva, alltså så här, du är José Mourinho.
Exakt.
Gör något.
Precis. Du tränar ett av världens största lag. Kom igen. Du har en spelartrupp. Satt upp någon junior, jag vet inte.
Nej, exakt.
Men du kan inte bara sitta, ska du sitta där nu i flera månader och vara lite lustig kring journalisternas frågor om skadade spelare hur lång tid liksom, de har kvar innan de kommer tillbaka. Nej, gör någonting. Agera, José.
Jag satt och kollade på PSG mot bordet igår kväll.
Asså, mysigt. Neymar utvisad, Cavani målskytt, Mbappé målskytt. Vad jag förstod så var det en jävla omgång. 4-3 blev det till PSG, va?
Ja, dessutom i spöregn. Det var en otroligt fin fransk sen söndagsmatch, det måste jag säga. Och innan folk då börjar göra sig lustiga över det här röda kortet som Neymar tar nu när februari lackar mot mars och hans syrra ska fylla år. Alltså fy fan vad jag kände med Neymar igår. Så mycket spö han får på plan. Det är helt sjukt alltså. Det är
det jag har sagt hela tiden, Gusten. Alltså det är hela min förhållning till filmningar. Alltså jag vet, jag ska inte upprepa det igen, men det finns en anledning till att spelare filmar liksom. Det finns en anledning till att Maradona en gång i tiden uppfann filmningen. Eller i alla fall tog den till 2.0. För att han fick så jävla mycket stryk. Det var hans sätt att ge igen. Det var hans sätt att faktiskt få lite jävla rättvisa där ute på planen.
Ja, det blir ju hans sätt också att skydda sig.
Dessutom.
Och jag vet inte i vilken situation. Jo, det var i veckomatchen förra veckan när Manchester City mötte West Ham hemma. Och Kun Agüero tar sig igenom in i boxen, är helt ren, men alltså han får något livtag om sig, om det är från Ogbonna eller någon, som bara sliter i honom så att han inte når bollen. Han ska bara lägga in den från 3 meter. Och visst, alltså de som lyssnar på det här och som också följer fantasy vet ju att jag har satt med lagkaptenens binden på honom. Men utan att försöka låta bitter så blir det, alltså så här, det blir ju löjligt för att som Hoffman då säger i vårt program efteråt att ja, men det där blir ytterligare bara ett argument för att anfallare måste överdriva. De måste lägga sig, de måste visa att hallå, här är det ett regelövertramp och om inte jag lägger mig och överdriver det här och förstärker så kommer inte du uppmärksamma det här.
Nej.
Jag tror att Linus Hallenius sa väl samma sak när han gjorde något mål för Giffarna borta mot Djurgården. Att det är så här, då säger han det väldigt klokt efter intervjun. Om det är Jonas Olsson eller någonting som sliter och drar i honom på ett... han ska ha straff, men han väljer att stå upp och kriga och så får han iväg ett 30% sämre avslut så det går över istället.
Nej, jag kommer ihåg situationen.
Ja, och så står han efteråt och säger, ja men alltså så här, hur kan man inte förstå att vi måste ju börja förstärka, vi måste börja lägga oss i straffrådet för annars får vi inte den straffen vi ska ha. Det är ju alltså så här, det här är raka motsatsen mot att premiera ärliga, sportsliga, hyvens killar som står upp tills man blir skjuten i pannan. Liksom. Alltså,
nej, jag förstår alla 60-talister som precis har stängt av sitt VHS-band med någon gammal rockkonsert. Alltså så här, alla 60.
Vad kan det vara för?
Nej, men så här,
Eagles Unplugged.
Ja, alltså alla Metallica, alla liksom Wasp-konserter. Man åkte till den där stora musikbutiken nere på Plattan. Vad fan var det den hette? När man köpte alla skivor och sådär.
Var det Megastore?
Ja, Megastore var det, exakt. Den var ju ruskigt kräddig, så skulle man åka dit och så lyssnade man på plattor och så kanske man köpte någonting. Alltså min generation, alltså de sena 70-talisterna, kanske tidiga 80-talister, åkte ju till Megastore och köpte en CD-skiva liksom, eller köpte en platta. Men de tidiga 70-talisterna och 60-talisterna, de åkte dit och köpte VHS-bandet liksom av en turné. Kanske fanns i tre delar, man köpte boxen liksom. Det är så jävla 60-talister att göra det. Så när man då kikar klart på den och då rattar in Neymar, så kan jag förstå liksom att det är deras största hatspelare ever. Och de är ju dessutom uppväxta med en fotboll som är liksom, ja, men det brittiska, det är lera, och det är den vi i Sverige spelade också i mångt och mycket. Så att det blir svårt för dem att anpassa till det nya. Och då blir det så att den frustrationen som finns i dem, ja, den riktar dem mot spelare som till exempel Neymar.
Ja, men det blir så tydligt under en sån där andra halvlek som det var igår, när alltså Bordeaux kommer ut i andra halvlek med en pinne. Okej, nu ska vi försöka slå vakt om den, men PSG vet att vi har alla bästa spelare på plan, nu bara kör vi. Och Neymar håller ju hov och han får så mycket efterslängar och han blir dragen i tröjan, han blir nedbrottad. Och alltså, du vet, de är ute efter honom så det bara sjunger om det. Och så precis i slutet då så åker han ju på en ruskig jävla tackling också. Ja. Men han reagerar tillbaka mot att så här, nu får det vara nog, nu markerar jag mot här. Nej, det var...
Har han inte, jag vet inte om det liksom är någonting, men har han inte ändrat lite stil så att han ser mycket hårdare ut nu, Neymar? Med raka tår. Jo. Känslan är att hans axelparti är lite större också. Han ser mer ut som en gangster än vad han någonsin har gjort tidigare.
Han har ju bifat upp skägget också.
Bifat upp skägget, tränat torso och axelparti. Eventuellt också att han har varit och kikat på BIC-maskinen också och tränat upp biceps. Kan jag ha rätt där? Och så då rakat. Så att han är lite av en hårding, ser han ut som.
Ja, nej, det köper jag verkligen. Mm. Han har lagt på sig något eller ett par kilo muskler, absolut. Men Cavani, som du nämnde, gjorde mål. Sitt 200:e för PSG. Vi pratade ju om Cavani i senaste avsnittet, tror jag.
Nu att det var det en jävla cirkus en sån... här hemma. Jag ber om ursäkt att jag avbryter dig, Gustav, men nu sprang hela familjen in här. Nu kniper vi, va? Drar vi igen limpsaxen, pappa sitter och jobbar här.
Vi pratade om Cavani förra veckan då, att det är så synd att en sån otroligt bra anfallare sitter
i karantän,
i en box på en bänk i karantän i Paris och tittar på medan alla andra.
Han hade ju lika gärna kunnat varit i Codogno,
roligt. Typ. Nej, men alltså, när man ser honom spela, så alltså, finns det någon estetiskt vackrare huvudavslutare än Edinson Cavani?
Vet du vad jag tänker på?
Nej.
Jag tänker på Salas.
Ja. Ja, men
Samora, ja, alltså, eller båda kanske. Och det har ju någonting med håret att göra, tycker jag. Verkligen. Alltså inte bara, alltså, det finns ju en kraft i det. Och det finns, som du säger, alltså, det finns ju någonting estetiskt på riktigt också. Med liksom, Cavanis nickteknik i straffområdet. Men det är ofta kraftfullt. Och sen adderar man då håret också, så blir det extra snyggt.
Nej, fast mycket, mycket fint med den där matchen igår mellan PSG och Bordeaux. Inte minst då refillen på överspelet. Det var bara att sitta och klicka lite på Betsson mest hela kvällen.
Ja, nej,
det var fint. Men på tal om vackra mål, såg du Nketias mål som kvitterade Evertons ledning i matchen mot Arsenal? På pass från nya succén Saka, som har blivit någon slags ofrivillig vänsterback. Som såg riktigt bra ut när han kom in där efter Kolasinac tidiga skada. Hittade något överlappsgame med Aubameyang också där ute till vänster.
Ja, vad är bakgrunden här på Saka för alla som inte har följt honom?
Nej, alltså, jag ska inte säga att jag kan honom jättebra. Egen produkt, kom väl upp till den här säsongen och fick väl känna på det under Emery, men det var Fredrik Ljungberg som stoppade ner honom på en vänsterbacksplats för att jag vill ha dig på plan.
Har vi en hyllning till Ljungan som fortfarande inte har kommit ut? Alltså, det är ju den här klassiken. Jo, men det var den tränaren som faktiskt gjorde det. Det är som Andreas Alm som faktiskt gjorde så att Alexander Isak debuterade. Och liksom, han har ju försökt i många intervjuer. Liksom, verkligen liksom befästa sin storhet i att utveckla taranger genom att beskriva hur han fick Alexander Isak att leverera i Allsvenskan, och det banade sedermera iväg för den spelaren vi ser idag i Real Sociedad.
Ja, nej men Emery spelade Saka en hel del under hösten, men det var just Ljungberg, tror jag, jag tar inte gift på det här, men jag tror att det var Ljungberg som ville ha Saka på plan, men det fanns inte plats för honom mittfält och framåt, så att då fick det helt enkelt bli vänsterbacken. Man hade ju väldigt mycket problem med skador och så nu har man ju hittat verkligen en roll för honom offensivt. Jag lämnar dock lite osagt gällande hans försvarskompetens. Du nämnde ju dock att Arsenal är invincible under 2020. Så att helt käpprätt har det ju inte gått. Men jag tror ju inte att Bukayo Saka är någon... Alltså, det är inte... vad ska vi ta som exempel? Det är inte Van Bissaka när det kommer till defensiven.
Nej, det är det definitivt inte. Men det beror ju på hur man spelar. Det beror ju på hur man spelar defensivt också. Men Arsenal tycker jag är lite intressant det här nu med Arteta. Jag vet att din brorsa Isak bland annat hade en liten käpphäst där mot honom. Att alla hyllade och nu spelar man som Barcelona. Och sen så tyckte inte han alls att det såg så bra ut. Och sen kom inte riktigt resultaten. Nu har ju faktiskt resultaten börjat komma. Han har ju gjort någonting, Arteta. Man måste ju... minihylla honom lite efter att han har kommit in. Sen tycker jag att man ska vänta till i maj innan vi liksom, verkligen sådär, lyfter Arteta som en av de bästa. Men han är i alla fall vänt på det. Alltså, jag tror att många Arsenal-supporter också ser positivt liksom, på ja, men den kortsiktiga framtiden med Arteta. Sen så är det ju så att problemen kvarstår. Jag skrev någon tweet här om Manchester United, Arsenal och Spurs, att svaga sportsliga ledningar. Jag tycker att de verkligen går i bräschen för det. Alltså, projekten är inte tillräckligt tydliga. Vad fan vill man egentligen så här? Och vad det gäller Spurs så handlar ju kritiken mest emot hur man agerade under januarifönstret. Varför? Men det har vi avhandlat liksom. Men varför värvar man inte? Också återigen då ett tecken på ett topplag som visar handlingsförlamning snarare än handlingskraft när det behövs. Och det är väl där skulle jag vilja liksom bunta ihop alla de tre. Vad fan håller ni på med? Sen kan man ju ändå se positiva grejer som i Arsenal, som i Arteta, som i Saka, Aubameyang gör 2 mål. Ja, men det är klart att det finns alltså, bra grejer med Arsenal också. Men man måste ju kunna ha 2 tankar i huvudet samtidigt där. Det går ju fortfarande att kritisera en klubbledning och ett projekt. Eller hur?
Verkligen. Du, jag tyckte att du missade 2 svenskrubriker i ditt svep.
Ja, men jag gör inga svenskrubriker i svep.
Nej, men jag tänkte att du ändå hade...
Emil Forsberg, jag... tänker du på?
Ja, men exakt. Och Kansema.
Kansema utskadad. Det såg inte alls bra ut. Det såg ut att vara någon sträckning i vaden, va? Jag har inte läst om det.
Jag tyckte det såg ut som knät. Han satt och tog sig mot knät i alla fall.
Okej. Men så här, Emil Forsberg, jättekul att han får komma in och göra ett mål. Men man vinner ju med 5-0. Han har ju noll impact på den matchen. Det är skönt att han får sätta den bollen. Det är bra för honom. Men det är inte hans match. Det är inte hans seger.
Nej, men okej, okay, jag noterade ju att ditt svenska cupen förakt pyste ut lite. Du tog inte med dig någonting här från första rundan, eller?
Nej, men jag tar med mig väldigt lite mot hur det ser ut tidigt på säsongen. Alltså, du vet ju du om, och vi har pratat om det, så jag orkar inte upprepa det. Men det är ju löjligt om man ska börja liksom såga spelare, nyförvärv, efter en cupmatch i februari. Alltså, den här matchen betyder ingenting. De här matcherna nu är inte signifikativa överhuvudtaget för liksom, och de kommer inte bli det för säsongen. Alltså de här matcherna är för tidiga. Hur mycket fokus man än har på att vinna cupen så går det inte att komma toppform hit. För att då kommer man tappa det. Och det vet alla klubbar om. Och jag menar, ta AIK då, till exempel, som spelar 2-2 mot J Södra. Från att ha spelat en defensiv 5-3-2 alla Ventura så ska man helt plötsligt börja spela som Atalanta. Jag tror inte riktigt på den stora liksom, förändringen. Jag tror att det tar för lång tid och finns för lite tålamod för att man ska kunna liksom, driva igenom den ändå jävligt stora taktiska förändringen. Framförallt så kommer det inte sitta i första matchen mot J Södra i Svenska Cupen i februari. Alltså det fattar väl vem som helst. Och att då liksom dra så extremt stora växlar på hur det ser ut, vem som inte levererar nu, det tycker jag, det är att vara lågbegåvad inom fotboll alltså.
Ja, jag har långt ifrån sett alla matcher, som man i och för sig med fördel kan göra via Simor. De sänder hela Svenska Kuppen.
Lite lurigt, jag inte alla koll på, så det är bra att du liksom trycker dit den här.
Jag såg i alla fall Djurgårdens match och Gnagets match igår, och jag tycker precis som du, man ska inte dra några större växlar, och så som hela laget ser ut, nej, så kanske det inte kommer se ut över hela året. Men i alla fall några bara så här korta reflektioner.
Absolut.
Det var från Djurgårdens match, så måste man ju lyfta både Emil Kujovic och Holmberg, men framförallt hur det såg ut med båda på plan. För där var det ju lite under hösten att så här, okej, Emir Kujovic värvas in som ersättaren till Buya Touray. Det var ju Tolle ut och pratade om tidigt också, att ja, men det vi får från Kujovic här nu under hösten, det är snarare en bonus. Vi vet att vi kommer bli av med Buya Touray nästa år, och då finns Emir redan på plats, och så vidare och så vidare. Men när Kalle Holmberg hämtades in, ja, men då kände i alla fall jag en osäkerhet kring, är Kalle Holmberg invärvad för att båda ska vara på plats samtidigt, eller tar de ut varann, och kommer det se ut lite som i fjol då, att de ska växeldra lite? Men jävlar vad bra det funkade med Kalle Holmberg som släpande bakom Kujovic. Det är jag imponerad av.
Här har du återigen tränarskap, Gusten. Alltså bra jävla tränarskap. Du kollar på gruppen, vad har du för spetsegenskaper, hur får du det att funka kollektivt? Och det är precis det Tolle och Kim Bergstrand har gjort här. Okej. Vi har Kujovic, vi har Holmberg. Det är två av våra vassaste spelare offensivt. Men lite för lika varandra. Men vänta, har vi några egenskaper så vi kan skruva lite på det här? Och så skruvar man och så får man till det. Det är bra tränarskap.
Ja, verkligen. Hatten är lyft. Men i andra änden av Djurgårdens lag så noterar jag också Tommy Vaiho. Här tycker jag att det börjar blossa upp till en ganska så intressant situation. Många kommer säkert ihåg hur det var i fjol. Tommy Vaiho, denna evige andra målvakt som har varit 10-15 år i Djurgården. Visst, han har haft någon detour i Gais och så vidare. Men han har ju alltid varit liksom en backup och en publikfavorit. Och sen har han kommit in och gjort det bra, hållit någon nolla i något derby och så vidare. Men Djurgården har ju aldrig satsat på honom. I fjol får han då chansen när PK Bråtveit är för dålig. Han radar upp nollor, Djurgården stänger butiken och vinstmaskinen bara rullar igång. Han nyper straffen borta mot Malmö i seriefinalen och blir ju verkligen en av de stora guldhjältarna. Men i fjol är han alltså 31, han fyller 32 i år. Jag tror ju inte att Tommy Vaiho helt plötsligt hade utvecklats till en 25-30-50% bättre målvakt än vad han har varit de senaste åren, utan jag tror att det är lite samma målvakt som kommer in i ett bra stim, som är i en bra period,
backlinje framför sig,
som har en ruskig backlinje framför sig, som flyger jävligt högt som lag också. Alltså så här, det stämmer väldigt mycket. Men nu går man in i den här säsongen, Vaiho är ju självklart då första valet. Han kan inte vara något annat. Tränarna måste satsa på honom. Bosse måste liksom säga, ja, det är klart att Tommy Vaiho har första spaden i Djurgården. Men har förväntningarna skruvats upp för högt på Tommy Vaiho? Är det liksom så här, förväntar man sig att Tommy Vaiho har stängt butiken även i år och ska stå på huvudet och hålla varenda jävla nolla? För jag tyckte det såg riktigt skakigt ut mot Dalkurd. Och nej, en sån match säger inte att nu är Tommy Vaiho jättedålig igen. Jag säger bara att det blir en speciell situation när någon har varit så otroligt bra ena säsongen, som inte har varit det under 10 säsonger dessförinnan, och nu förväntas vara så där jävla liksom sanslöst bra igen.
Nej, det är möjligt, jag vet inte.
Nej, men vi kan följa situationen i alla fall.
Ja, det gör vi. Det
intressant.
Gör vi.
Och så bara sista reflektionen. Det var ju Ebenezer Ofores comeback i AIK, hans inhopp. Jävla injektionsspelare. Va? Det är häftigt med sådana byten.
Ja.
Och det är ett ruskigt injektionsmål. Det måste man ju verkligen, verkligen säga. Nej, men det var ju mycket som såg lite kantigt och knackigt ut med Gnaget. Och jag lämnar det därhän, jag håller med dig. Det som dock är speciellt för just AIK är ju att de behöver vinna kuppen, alternativt att Djurgården, Malmö eller Bayern gör det för att de ska nå Europaspel. Så att AIK ska ju kanske vara på ett annat liksom, på ett annat ställe i fasen in i den här säsongen än en del andra lag, och det såg man inte så mycket av mot J Södra. Men Ofori, bra inhopp.
Ja, men jättebra inhopp. Men det som du säger, alltså, nu riskerar man ju till och med att missa slutspel. Alltså, nu har man en, ja, men två finaler kvar. Och dessutom det är ett nytt spelsätt som vi sa. Otrygga kanske i sina roller. Så att det ska bli jävligt intressant att se vad Norling gör i kommande matcher. Om han står på sig eller om han skruvar lite. Eller om han bara liksom fortsätter. För det här är ju en utvecklingsprocess. AIK behöver ju matcher. Det är en sak att liksom hålla på med det på träning och positionsförändringar och du vet mittback ska kliva ner till ytterback. Jo, men hur funkar det faktiskt i match? Alltså hur hittar man sak och ja, men hur får man fart på det här liksom? Och det kan man ju bara göra i matcher om man spelat alls få matcher för att det ska kunna sitta redan nu. Så att det, liksom, ska man fortsätta på det här, ja, men då blir det experimentellt i två matcher till i en turnering som man verkligen vill vinna. Det är lätt att se problem. Så är det.
Hör du, avslutningsvis bara innan vi stänger ner butiken, på tal om det, för den här måndagen så tycker jag att vi ska dela ut en gulasch då till, ja, men du vet hur jag liksom körde bredspektra missilgulaschen gentemot förbundet eller SEF eller liksom disciplinnämnden eller vilka det nu är som då tillät Östersund ha fortsatt allsvensk licens, och Brage då som, ja, de räknades in i allsvenska 2020, sen så var de inte med och så vidare och så vidare. Det kommer du ihåg från i vintras där. Har du hängt med i Östersunds härvan här nu när den har tagit både en och två och tio nya, ja, svängningar under helgen?
Ja, både Sportbladet och Expressen har ju kommit med olika avslöjanden kring vilket företag som egentligen har gått in och garanterat pengar och som ska sponsra och rädda klubben.
Precis.
Och det har landat i Cypern.
Exakt.
Fast det cypriotiska bolaget säger att de inte känner till någonting. Alltså det känns som att det ligger både en och två hundar begravna här.
Ja, om man vill sätta sig in i det här i detalj så rekommenderar jag, ibland förtjänar han cred, generalen Laul. Laul och Sportbladet, Noah Bachner och Expressen och sen såklart även Linda Hedenjung och ÖP. Där är det liksom, där finns det hur mycket som helst att grotta ner sig. Men jag tycker att du ändå träffade ganska bra. Det som räddade Östersund kvar i allsvenskan och det som gav dem en elitlicens var ju att de menade på att det är klart med att en extern sponsor utifrån kommer komma in med 15 miljoner kronor. 15 millar i ett sånt sponsoravtal, det är överlägset det största enskilda sponsoravtalet i allsvenskans historia, bara så att folk får klart för sig liksom perspektiven här. Men det har inte kommit in en enda krona från de här 15 miljoner kronorna, så att Östersunds ekonomi är ju fortfarande ett haveri och nu har redan tävlingssäsongen dragit igång. Och då så jagar, som du nämner här, så jagar man upp det här företaget, utländska sponsorn. Det visade sig vara ett cypriotiskt företag. Om jag har förstått det rätt så är det typ ett brevlådeföretag med två pers bakom. De fattar först ingenting, säger att vi har ingen aning om någonting. Östersund börjar kommunicera på engelska i några kommuniker och pressmeddelanden. Och till slut så kommunicerar man tillsammans med det här cypriotiska bolaget att det finns ett avtal och att det är som vi har sagt hela tiden. Allting är ju så jävla shady det bara kan bli. Men när då Sportbladet, Micke Wagner och Laul konfronterar Svenska fotbollsförbundets ordförande Karl-Erik Nilsson med det här, att vänta här, det har inte kommit in en enda krona i det här 15 miljoners avtalet. Om en dryg månad börjar allsvenskan. Så här, hur kan det få gå till så här? Hur kan Östersund fortfarande ha allsvensk status? Så är bara Karl-Erik Nilssons liksom kommentar att det är såna här saker man måste leva med när det har gått genom instanserna. Och det känns bara så, hopplöst, det citatet. Ska vi bara stå och titta på den här skiten?
Ja, men det är också, det blir någon slags här hopplöshet mot makten. Ja, säger makten så, ja, då kan du inte göra någonting. Nu har de bestämt att det är så. Du kan inte göra ett skit. Liksom. Det spelar ingen roll.
Nej, och det känns hopplöst och tråkigt.
Ja. Alltså Östersund skulle inte spela allsvenskan 2020. Det förstod ju alla. Och nu blir det ännu mer uppenbart. Eller, så här, det kommer ju komma saker hela tiden. Och jag menar, nu pratar du om deras ruttna ekonomi som är körd helt i botten. Alltså det är en sak och en anledning, en stor anledning till att de inte ska spela i Allsvenskan 2020. Sen har vi liksom Kindberg och han då på ett felaktigt sätt uppenbarligen och fuskade upp Östersund i Allsvenskan. Alltså det är så mångbottnat hela liksom, den stora problematiken med Östersund liksom, att det är för mycket.
Jag tycker också jag tycker också att det åskådliggör liksom en brist på kompetens. Mm. Alltså som här överklagande nämndens ordförande Martin Holmgren säger till Sportbladet att det var en jätteviktig del av ÖFKs resonemang att det fanns en skriftlig bekräftelse från det aktuella utländska bolaget att de skulle betala 15 miljoner kronor. Okej, Östersund säger att jo, men det ska betalas 15 miljoner kronor. Så här har ni er jävla elitlicens. Mm. Då får man får kolla det. Mm. Alltså så här, och då när det då visar sig att
inkompetensen är ju total här.
Exakt. När den här sponsorn då uppenbarligen inte har en jävla aning om vad fan Östersund pratar om, vad då 15 miljoner. Ja, då säger samma Holmgren. Ja, det är klart att det blir bekymmersamt då. Därför att den frågan var ju en av de viktiga komponenterna i vårt beslut att vi gjorde en samlad bedömning och hänvisade bland annat till vad de sagt om sponsoravtalet. Det var en väsentlig del. Men vad då vad de sagt? Man måste väl ha jävla konkreta grejer.
Det är faktiskt helt sjukt. Ja, det ska bli intressant att följa också detta, se var det landar någonstans. Det sista ordet är långt ifrån sagt i Östersund här, man. Däremot känner man ju med andra klubbar som hade haft möjlighet att rusta och liksom se fram emot en säsong i Allsvenskan som förtjänar betydligt mer. En schnitzel då, mitt i liksom gulaschsoppan. Gulaschen är ju lite som du liksom beskrev den en gång i tiden. Alltså när du tänker på gulasch så tänker du på en skolgulasch som inte är speciellt god.
Nej.
Sen så, jag som österrikare var ju tvungen att kliva in och rätta dig och bjuda hem dig, göra en gulasch på hjort och du tyckte det var jättegott med knödel och du förstod vad jag menade. Men en gång i tiden så blev ju gulasch så som gulaschen är i Orsa när man har åkt skidor. Den smakar skit rätt i munnen. Så nu passar den ju när jag är här. Schnitzel i alla fall. Den hade de ju också, schnitzeln i Orsa. Den skulle också kunna fungera som en symbol för någonting som inte är bra. Men schnitzel den här veckan, alltså någonting positivt, till German Dennis. Kommer du ihåg honom? Napoli-spelare,
ja, herregud.
Atalanta, absolut. Han var ju liksom en av de här provinsniorna som alltid levererade. En skön jävla anfallare. Han har
också
fortsatt spela fotboll. Ja, rusken faktiskt, jättefin på huvudet. Han fortsatte också spela fotboll. Han är på väg att leda Regina från Serie C till Serie B. Och jag blev så jävla glad när jag såg honom. Han fick en hel sida i Gazzetta dello Sport idag. Han hade återigen då avgjort en match. Regina liksom bara seglar emot Serie B. Och German Dennis, efter den karriären som han ändå har haft i stora klubbar. Som jag nämnde, Atalanta, Napoli. Sen han vänt hem. Liksom att han fortsätter att spela som man kan tänka då, inte för pengarna utan för passionen. Nere i södra Italien. Det är jävla fint tycker jag.
Ja. Nej, fint. På tal om att fortsätta spela när man har kommit upp i åldern, så lite minischnitzel då till Stojan Lukic, gamla målvakten som gjorde massor med matcher för Falkenberg och Halmstad. Han la ju av assisterande tränare i Örgryte tills då att Varbergs Boys lyfte luren här för några dagar sedan och behövde en keeper. Mm. Så han upp sig, knallade ut från kansliet och satte kurs mot Varberg. Så att Lukic är tillbaka i Allsvenskan.
Vi fick ett mejl från Hockeytotto som uppmärksammade en situation. Jag kommer inte ihåg vilka klubbar det var. Jag har inte det framför mig vilket land det var. Jag för mig att det var borta i staterna eller i Kanada. Men där båda målvakterna var skadade. Och man visste inte vad man skulle göra för att fullfölja matchen. Då är ju killen som kör ismaskinen tydligen någon slags amatörmålvakt. Så ismaskingubben fick kliva in och stå i mål, 42 bast. Gjorde det tydligen helt okej ändå. Sånt är kul.
Det är såna här stories vi hade kunnat få i Spanien. Men där öppnar man upp möjligheten att liksom förlänga fönstret när det krisar sig. Det är tråkigt.
Ja, det är jävligt tråkigt. Vad heter ismaskin på engelska, Gustav?
Oj, ingen aning.
Zamboni. Så
ja,
spetsinformation man sitter inne på. Du, nu ger du mig ditt bästa tips i Orsa.
Nej, men det är väl någon Moreus.
Spelmanna. spelman, ja. Vad ska jag säga för någonting? Ja, vi åker skidor, Gusten. De står och trampar där utanför och väntar på mig.
Yes, hörni, fortsätt kolla på Svenska Cupen ikväll via Simons kanaler. Bayern kliver in i handlingarna mot just Varbergs Boys. Även giffarna mot BP. Ni vet att ni följer hela Svenska Cupen via Simons kanaler. Där får ni också all fotboll från Serie A och La Liga. Och på söndag, hörni, va? El Clasico.
Mäktigt!
Är det någon vecka man signar upp för Simons, så är det väl ändå en sån vecka?
Ja, och veckan då Barcelona har gått om också. Och sen ska de ut i Europa möta Napoli. Alltså, det blir en fin fotbollsvecka det här, Gustav. Den ska vi fira på tåg tillsammans med Europa runt.
Precis, vi ska också ut i Europa. Imorgon sticker vi mot London och Stamford Bridge. Chelsea mot Bayern München innan vi förhoppningsvis då fortsätter till Lyon, yes, för matchen. Lyon mot karantängänget från Piemonte. Ja.
Så är det. Leksand, London, det ser jag fram emot imorgon bitti.
Krama familjen, så ja, hörs vi och ses ju imorgon igen då. Kanske vi ska snickra ihop en liten Champions League trestegsraketare.
Det kommer vi
göra. Vänner på Betsson.
Det kommer vi göra, definitivt. Ja,
det är bara att hänga med via våra sociala medier, så missar ni ingenting i Toto Balutto-cirkusen som rullar vidare. På återhörande, ciao tutti.
Ciao tutti. Grew heavy and my sight grew dim. I had to stop for the night.